Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Hvordan kan vi forklare at dette landet deltar i fotball-VM for første gang på 28 år? Øyner vi et vendepunkt fra rundt 10 år siden? Og hva tror vår svenske ekspert om nabolandets VM-sjanser? Fotballpodden tar deg gjennom alle de 48 nasjonene som skal til VM i fotball. I denne episoden får du Norge. Jeg Øyvind Herrebrøden, fotballjournalist i VG. Jeg har med meg stadig deg, Steffen Stenersen. Velkommen.
Vi nærmer oss nå.
Vi nærmer oss.
48 av 48.
Og så har vi digitalt besøk i studio, for det en glede at vi har fått med oss fotballjournalist, kommentator, TV-ekspert, direktør for sitt eget fotballdraktmuseum og frontfigur i podcasten When We Were Kings. Erik Niva, velkommen til deg.
Ja, men tack så hemskt mycket. En ära att få delta i ett sånt här storslaget sammanhang.
Detta blir ju då den 48:e podcasten vi lager för fotboll-VM. Den blir ganska mycket annorledes än de 47 andra vi har lagt sedan detta är Norge. Men vi måste ju spöra dig då, Erik. Vad har du på Norge?
Ja, vad har jag inte på Norge? Nej, men utanför fotbollsplanen, alltså jag är ledsen att behöva meddela er detta, men det är alla förknippat med Norge nu för tiden. Det är ju oljan. Det är bara att ni accepterar och hanterar. På gräset så är det ju såklart potentialen. Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är ni som ska kunna bli det Marocko var 2022 eller Kroatien var 2018. Alltså den där nationen som lite halvt från ingenstans exploderar och tar sig riktigt långt i mästerskapet.
Tror du verkligen det här eller säger du för att vara höflig med sin du är en norsk fotbollspodcast?
Nej, men jag ser ju potentialen. Sen är ju potential något helt annat än prestation. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande så här några få dagar innan ett mästerskap börjar.
Ja, det må vi ta med oss. Norge är ju då ett av fyra land som har gått till fotboll-VM med kun seire i kvalificeringen. Steffen, du kan svara på de tre andra.
Selvfølgelig. England, Marokko och New Zealand.
Oi, oi, oi. Vad du har lært.
Storstilt selskap där.
Men til deg, Erik, hvor overrasket ble du over Norges vei til det her mesterskapet, som plutselig fremstod jo som verdens enkleste etter at Norge hadde vært gjennom et kvart århundre, da det var det absolutt vanskeligste et norsk herrelandslag kunne prøve seg på?
Jeg er ikke særskilt overrasket. Det er klart at jeg kanskje ikke trodde at ni skulle svabba til Italien hur lett som helst två gånger om. Jeg trodde kanskje ikke ni skulle göra 11 mål i någon match. Men det märkliga och det som borde utredas och analyseras för de efterlevande, det är ju era misslyckanden. Det är inte den här framgången. Det är misslyckandena som är ologiska och obegripliga. Att det här norska landslaget klarar den där kvalgruppen. Det är ju bara anmärkningsvärt för att ni har haft så lång torka. Ser man bara nyktert på förutsättningar och på möjligheter, så skulle jag säga att det ligger ganska nära ett normalt utfall.
Det är ju det misslyckade kvalificeringen som är det uppsiktsväckande här, men det var nog med känslan då Antonio Nusa skar in och banka 2-0 bak Donnarumma där i maj eller juni när var på Ullevål. Alltså den stämningen som var på Ullevål, det var som om det norska folk fick uppleva något de aldrig upplevt för. Alltså det här går bra, vi har marginer mot oss, vi har spelare som herjer mot en stor nation. Det var ett slags vändepunkt för norsk fotboll tror jag i det Nusa banka in. Jag tror det var 2-0 mot Italien, då skönt vi att ska det här faktiskt bli en kvalificering som ska gå, som inte blir misslyckad. Det blev det ju, kan man uttrycka sig.
Ja, men det fattar jag ju att det är en så otroligt stark känsla, för du säger att ja, det var som om Norge aldrig hade upplevt något liknande tidigare. Nej, men är du 35 år eller yngre så har du ju inte upplevt något liknande tidigare. Då är det ju första gången ditt landslag uträttar något sånt. Och vi har ju haft förmånen i Sverige att inte ha fullt så långa mästerskapstorkor. Men jag minns ju när Johnny Ekström sprang iväg på en plan nere i Wrocław 1989. Och Sverige blev klart för VM för första gången på det som då var 12 år. Ja, det var första gången för mig. Jag var själv 11 år gammal och tyckte att det var det största som någonsin hade hänt i mitt fotbollsliv. Så värdet av allt, kraften i upplevelsen, den förstärks ju längre väntan har varit. Och det var liksom Wales som fick vänta i nästan 60 år. Sen här är Norge som fick vänta i nästan 30 år. Det är ju de längsta ökenvandringarna i europeisk fotbollshistoria.
Du säger att vi inte är så överrasket, Erik. Handlar det om det spillermateriella som Norge har nu som gör att du på en måte löfter dem in i Kroatia 2018, Marokko 2022-segmentet av fotbollslag?
Absolut. Spelarmaterialet är så bra. Sen räcker ju inte det. Det är möjligt att ha ett jättebra spelarmaterial och få ut väldigt lite. Det vet inte minst vi svenskar numera. Men ni har ju numera kombinationen av det allra viktigaste. Själva råvaran, spelarnas individuella kvaliteter. Tillsammans med en modell, ett spelsätt, en sammanhållning och en laganda som får allt att fungera kollektivt. Och har du bara det kollektiva, ja men då finns det ett tak för hur högt du kan nå. Då går väl inte Drillos landslag längre än till en utslagsmatch mot Italien. Men har du det kollektiva och det individuella som Norge har nu, ja då finns ju inga begränsningar. Då kan man drömma hur stort som helst.
Tror du Sverige på en måte lägger märke till den, alla de spillerne Norge har fått fram på kort tid som då är født med få års mellomrum och på en måte går ut och dominerar då stora europeiska klubbar som är självklart då 100% ovanligt. Det har vi ju Norge aldrig haft på den måten här. De är enerne i sitt lag då du har Ødegaard i Arsenal, kapten Haaland i City, toppskorer och storstjärna. Du har Skjeldrup som är kanske Benficas bästa spelare i den våren här. I tillegg til en haug av andre bærebjelker for laget da. Er det liksom noe du har merket deg fra Sverige?
Ja, men altså, det er jätteintressant og jeg vil gjerne høre mer om hur ni ser på vad som har hänt med norsk fotboll de senaste 10 åren eller så. För Sverige har ju haft superstjärnor tidigare och ibland har vi fått ihop det kollektivt, ibland har vi inte lyckats. Men ser man på just det senaste årtiondet då vi i hög utsträckning har gått in i en ny tid så hade vi först en gyllene generation. Sverige vann ju U21 EM 2015 och vi tänkte EM-guld, buckla, nu är framtiden vår. Nu ska det bli något bättre än vi någonsin sett tidigare. Och den generationen fick vi egentligen inte ut någonting alls av överhuvudtaget. Vi fick Victor Nilsson Lindelöf, men egentligen ingenting kollektivt. Sen kom det en ny generation och den tycker jag ju nästan är jämförbar med eran supergeneration. För ni har Ødegaard, ni har Braut Haaland, ni har ytterligare spelare. Ja, vi har Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski. Och okej, nu har vi otur med skador och så vidare. Men vi borde också vara i ett läge där vi känner att potentialen är obegränsad. Att vi också kan drömma om en final. Men det gör vi ju inte riktigt. Och det är ju för att vår känsla är att ni har hunnit längre i liksom det kollektiva gemensamma arbetet. Ni har hunnit bygga ett lag av de här spelarna. Och det har inte vi lyckats med. Jag tror vi har försökt med ungefär samma saker. Vi vill också ha ett mer offensivt spelsätt. Vi vill också modernisera vår fotboll. Vi vill också få till dynamiken där vi både har superstjärnor och arbetare. Men vi höll ju på att krascha fullständigt i vårt kval medan ni vinner varenda match. Och det är väl den skillnaden som vi är mest intresserade av, för det är där den blir som tydligast.
En ting som jag tänker är lite underkommunicerat med det norska laget nu är att Haaland och Ødegaard är uppenbart två stora stjärnor, men för 5-6 år sedan tillbaka då Ståle Solbakken tog över. Så var ju de på något sätt fortsatt lite up and coming, alltså det var ju Ødegaard var ju ett mycket omtalat namn, det var ju Haaland som de hade inte slått igenom ordentligt på den scen som de har gjort nu. Så de har på något sätt blivit ledare under Ståle Solbakken på något sätt. De har på något sätt skapat en kultur på det här landslaget sammen med Ståle Solbakken över en period på 4-5 år där de samtidigt har på något sätt vuxit ett nivå som har gått från att vara bra internationella talenter till att vara superstjärna I europeisk toppfotboll som gör att man nu är på ett nivå där man har de två stora ledestjärnorna och man har en tränare som är man är helt alltså de verkar vara helt trygg på varandra då de nyckelspelarna där som har klart att skapa en väldigt bra kultur på det norska landslaget.
Erik du sa ju att du gärna skulle höra lite på något sätt vår take på vad som har skett I Norge. Jag tänker ju att det är ett vändpunkt tillbaka ett steg mellan 2016-2017 även om det överhuvudtaget inte så sån ut på resultatene til det norske A-landslaget akkurat da, men jeg tror 2016 antageligvis det dårligste fotballåret I Norge I moderne tid, hvis vi regner da fra etter Drillo kom på 1990-tallet og Norge på en måte begynte å vinne fotballkamper Rosenborg-eventyret tok til. For I 2016 så tapte Norge omtrent alle fotballkamper med P. Mathias Høgmo som landslagssjef. De spilte 0-0 mot Estland I Tallinn, tapte for Belarus hjemme, tapte for borte for Aserbajdsjan, Og verdens dårligste landslag, San Marino, utlignet til 1-1 på Ullevål etter 54 minutter. Altså, det var det absolutte bunnpunktet. Da det ordentlig mørkt. Og Norge skulle jo være med I EM I 2016. Det var jo det første utvidede EM. Norge hadde en kjempemulighet I playoff. Island var med, og plutselig så alle til Island og så hvordan de hadde utviklet sine talenter. Sverige var selvfølgelig med I EM. Norge hadde ingen klubber I Europa. Og det kom samtidig en voldsom debatt om norske spillere og norsk spillerutvikling den høsten, for I løpet av noen dager så tapte U21-landslaget 0-3 for England, og Norges A-landslag med Lagerbäck som trener tapte 0-3 for Tyskland. Det var jo ikke noen overraskende resultater at man taper med tre mål for de to landene, men det var et manifest da, på at Norge var så langt unna, altså de var så komplett sjansløse I de to kampene, og da kom den debatten. Men på våren 2017, så hvis du ser liksom som forteller teknisk på det, da, så tror jeg liksom vendepunktet kom da I mars 2017. Steffen, for det var en relativt fremtredende norsk landslagsspiller I dag som fylte 17 år I 2017. Kan du tenke deg hvem?
Nei, det må vel kanskje ha vært Erling Braut Haaland, eller?
Ja, og så jo han, det jo flere på hans alder.
Ja, så 2000-generasjonen til Norge jo ganske bra med Jørgen Strand Larsen I Crystal Palace, Markus Holmgren Pedersen jo også med I VM-troppen, og så har du jo noen navn som, som Erik Niva også sikkert kjenner fra, fra svensk fotball, Erik Botheim, Colin Røsler, vi har Bodø Glimt, Håkon Evjen, så det jo mange bra spillere I den 2000-årgangen.
Og, den, ja. Og, altså, og det noe mer enn Braut Haaland over den årgangen, for den årgangen har vært I alle mesterskap. De kom seg til U17-EM, de kom seg til U19-EM, de var til og med I U20-VM og U23-EM, altså det Sverige vant I 2015, som Erik visste til. Og det tror jeg nok ga en tro til Norges fotballforbund at det de hadde gjort var riktig, for de mente at de hadde holdt på bra rundt spillerutvikling I mange år allerede, at det bare, det syntes ikke. Så hvis du på en måte skal finne et vendepunkt for norsk fotball som med og forklarer det som har skjedd nå, nesten 10 år senere, så tror jeg det knekkpunktet mellom 2016-2017, og at den 2000-generasjonen var I stand til å ta seg til mesterskap etter mesterskap.
Tror ni på strukturelle forklaringer bakom at det her en følgd av skikkeligt genomtenkt arbete, eller tror ni at det mer forklares av slumpen? För varje gång det kommer fram en gyllene generation, ja, men då ska man gå till botten med vad Belgien egentligen har gjort för underverk med sin talangutveckling. Och så konstaterar man att förmodligen inga alls, för de kunde inte upprepa det. Det kom ingen ny gyllene generation, så kanske var det bara en tillfällighet. Kanske var det att några jämnåriga sporrade varandra. Hur ser ni på den grejen? Är det här en slump? En tillfällighet I hög utsträckning eller är det just ett medvetet arbete som ni kan upprepa och göra om det igen?
Jag tror utan Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland så hade vi aldrig I världen suttit här och snackat om ett vändpunkt med den norska landslagsmodellen för den saks skull. Så det är ju helt avhängigt av att ha någon ener som med att dra fram. Så jag tror mer det här är en effekt av att norsk fotboll har blivit med hjälp av Martin Ødegaard och efterhvert Erling Braut Haaland att de har fått en bättre anseelse som har gjort att internationella klubbar har sett en norsk fotboll för jag tror den största skillnaden med norsk fotboll nå kontra 5 och speciellt 10 år sedan hvis du ser på den landslagstroppen då är ju I vilka klubbar inte bara Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard spelar I men de nummer 3, 4, 5, 6. Altså alle de spiller også I internasjonale store klubber, mens de beste spillerne på det norske landslaget for 10 år siden, de spilte I Hull, de spilte I
Rosenborg,
Celtic, altså ikke sant? Mindre klubber som ikke var I nærheten av å konkurrere I Champions League. Nå har vi masse spillere I Champions League-nivå, så jeg vil jo heller si at det enkeltspillere her som har tatt store steg, og så har det kommet opp noen gyllene generasjoner, og så det ikke noe tvil om at det ble gjort et bra arbeid med den landslagsmodellen som gjorde at man skulle bygge fram den framtidige norske landslagsspilleren. At man har klart å bygge en slags kultur om at det å spille på det norske landslaget viktig, for det sånn har det ikke alltid vært I Norge har følelsen vært da, at du spiller på klubblandslaget for å tjene pengene dine, og så reiser du til landslaget hvis du må, og hvis du blir skadet, så går det greit. Liksom. Men nå har du to ledestjerner I Haaland og Ødegaard som på landslagssamling hver eneste gang, og synes det stas å spille på landslaget. Så kanskje den kulturen der har vært med å bygge et eller annet, men jeg tror jo, som Erik sier, at du vil alltid lete etter forklaringer når ting går bra, eller når ting går dårlig. Mens I fotball så det jo ikke noe tvil om at det jo ingen idrett I verden der det skåres så lite poeng, det så mye som overlatt til tilfeldighetene, at jeg tror bare det å få opp Haaland og Ødegaard, det holder egentlig I massevis kanskje, for å bygge en god landslagsgenerasjon.
Ja, det blir liksom en förebildsförklaring, kanske snarare än någonting annat. Mm. Sverige hade vi ju en gång ett under inom alpin skidåkning, men det förklarades väl mycket för att Ingemar Stenmark kom först och drog med sig en ny generation. Vi var bäst I världen I tennis och det förklarades väl mycket av att Björn Borg kom fram och drog med sig en ny generation, snarare än att vi hade så fantastisk pedagogik för våra unga tennisspelare. Vi fick fram Zlatan Ibrahimovic och det var ingen som skapade Zlatan. Det var ingen förbundsmodell som odlade fram Zlatan, utan han skapade sig själv. Och sen inspirerade han flera generationer som följde. Ni är liksom mer inne på det tankesättet, att det kommer fram en superstjärna eller två superstjärnor, lite halvt från ingenstans. Och sen går det att dra väldigt stora fördelar av den inspirerande kraften som de förmedlar.
Vi är nog närmare ett svar där, att det är lite allt vi snackar om här. Det är lite slump, det är lite struktur och det är lite stjärnor. Men dere hade ju då, som du sa Erik, dere hade ju då U23-mästarna I Europa för 11 år sedan och så spelade det ja eller U21 ja och så hade det ju kvartfinale I VM I Ryssland I 2018. Hur känner du Sverige står nu kontra Norge med bakgrund I att det var väldigt mycket längre fram än oss då för ja runt 10 år sedan då?
Ja, men jag tror verkligen att vi har inte speciellt mycket sämre individuella spelare trots att er generation är den bästa ni någonsin haft. Vi har också Det är mycket individuell talang. Men här finns det en stor, stor diskussion kring den svenska fotbollen. Vad vi en gång var och vad vi hoppas bli istället. För vi var ju minst lika mycket som ni under egentligen ännu längre tid än, jag ska inte säga drillonation, men 4-4-2, raka linjer, långa passningar, press och understöd, kollektivt arbete. Sen tröttnade vi på det. För att tiderna förändrades och världen blev en annan. Och så skulle vi också bli Barcelona. Så skulle vi också bli Portugal. Och svensk ungdomsutveckling ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för 20 år sedan. Och det tror jag har inneburit att vi har fått fram många individuellt bättre spelare. Många mer tekniska spelare. Många som kan göra saker vi inte har sett tidigare. Och det är från den generationen, Isak, Gyökeres, Kulusevski, Yasin Ayari, alla de här spelarna kommer. Och det är något annat än det vi hade när vi gick till kvartsfinal 2018. För det var den sista skärvan av den gamla svenska fotbollsmodellen. Det var ju inga stjärnor, 4-4-2, kollektivt arbete. Sen tog den tiden slut efter 50 år. Den tar slut 2018, 2019, 2020. Och sen börjar vi med det här nya. Nu ska vi slå Portugal genom att passa bollen bättre än Portugal. Nu ska vi vinna över Frankrike genom att ha större stjärnor än vad Frankrike har. Och det är möjligt att potentialen är större I detta. Det är ju så att Norge till exempel har rätt att drömma om att vinna mästerskap. Med den här typen av tankesätt. Men vi har inte hunnit lika långt som ni har gjort med att hitta rätt I det nya. Eller med att hitta en blandning mellan det gamla och det nya. För så är ofta svensk fotboll, att vi är här och så får vi för oss att vi är någon annanstans. Och då ska det hela vägen över till den andra sidan. Det blir en pendel som slår väldigt extremt. Och ifall ni har följt svensk fotboll på senare år, då har ni noterat att Jon Dahl Tomasson från Danmark kom in och skulle ge oss till världens mest offensiva landslag. Det gick inte, för vi tappade bort alla grunder, all vår historia, allt det vi alltid har konkurrerat med tidigare. Och sen var det bara ett luftslott kvar. Där är ju vår känsla av att titta på Norge, att ni gjorde det inte lika extremt. Ni lämnade också Lasse Lagerbäck bakom er, vilket var vi också. Det var samma sak som vi gjorde 2019-2020. Men ni slog inte i taket åt andra hållet. Ni förändrade er modell gradvis, lite mer förnuftigt, i lite lugnare takt. Och därför har ni hunnit längre att hitta fram till någon sorts mellanväg eller hybridlösning som faktiskt förenar det gamla med det nya. Vi letar fortfarande, vi famlar fortfarande på ett annat sätt.
Det är intressant det med Jon Dahl Tomasson och det att det gick så dåligt där. För det vi i alla fall har reflekterat mycket över med så stora stjärnor som Norge har, och i Sverige också har någon enkelspelare som är ganska mycket större än de som är på måte på den lavest på den rangstigen i den svenska garderoben, att Erling Braut Haaland, han kan drepa den norska garderoben, den norska kulturen, den norska miljön innan i den garderoben på 5 minuter, hvis han verkligen vill. Hvis han är uenig med tränare, hvis han menar att ett land här är fel, så kan han.
Det var som Zlatan kunde.
Ja, riktigt. Och Sverige också har ju någon, kanske inte i Haalands stil, men alltså någon spelare som är liksom över de andra på den rangstigen, så jag tror en sån undervärderad grej här är hvordan en landslagstrener klarer å forholde seg til akkurat den biten, og på en måte gi nok space til at denne stjerne, eller en av disse stjernespillene, opplever at de får komme med sine meninger, og at de kan på en måte få litt frihet, samtidig som de også heller ikke må kunne gå helt rogue og bare få gjøre akkurat sånn som de vil. Og det oppleves da, fra sånn som vi har følt landslaget, at Ståle Solbakken har fått til den veldig tett, og det tror jeg altså hjelp veldig med at han kom inn tidlig i karrieren til Haaland og Ødegård. Så virkade det kanske inte som Jon Dahl Tomasson klart det väldigt lika bra då, för att säga det milt.
Det är försiktigt ut. Ja, men alltså Jon Dahl Tomasson, han uttryckte sig till och med säga, han sa det rakt ut att okej, nu ska vi bygga det här laget på så sätt att tre spelare, de spelar pianot, de åtta andra ska bära pianot åt dem, och de tre var ju då Alexander Isak, Viktor Gyökeres och Dejan Kulusevski. Alla de andra åtta fanns bara till för att de skulle kunna maximera sin förmåga. Och det var väl ett sätt. Hade det funkat bättre i Danmark som har sin historia? Kanske. Hade det funkat bättre i Holland med sin... Kanske. Men i Sverige så fungerade det inte. Och med facit i hand och med historien på fickan så kan man väl kanske säga att anfallarna, de hade nog kunnat skapa chanser mot Azerbaijan ändå. Vi kanske inte hade behövt bygga hela laget på att sätta dem i vissa positioner. Det som hände, det var ju att vi struntade i försvaret. Vi struntade i det kollektiva. Vi hade någon idé om att anfallet skulle vara så bra att det inte skulle ha någon betydelse ifall vi släppte in 3 mål per match. För vi skulle minst göra 4. Och den ekvationen, den gick ju helt enkelt inte ihop i en svensk kontext.
Og det her er jo en kritikk som Ståle Solbakken også fikk så lenge det gikk dårlig med Norge under hans ledelse, at hvorfor spiller vi ikke mer kynisk fotball, hvorfor går vi ikke mer tilbake til røttene med Drillo og kontre mer og kjøre Erling Braut Haaland i bakrom med en halv banaldel å løpe i, så han også har jo måttet tåle kritikk rundt det, så virker det da som man internt i garderoben har vært hele tiden å tro på at den type fotball vi spiller skal kunne gjøre at vi til slutt får suksess, og det har det jo da.
Ja, men en sak som jag också gärna skulle prata lite grann om, för jag tycker det är intressant, det är vad det här norska landslaget symboliserar. Och ifall det kanske symboliserar andra saker för er än vad det gör för resten av världen. För jag är väldigt intresserad av det här med liksom sociologiska kontexter och vad man kan säga om en nation genom fotbollen som spelas där. Och jag är också väldigt intresserad av liksom drivkrafter och hunger och ambitioner, oavsett om det gäller på en individuell eller på en kollektiv nivå. Och här finns det i mina ögon en diskussion att ha kring det norska fotbollslandslaget, eller om ni så vill, den norska nationen. Jag vet själv inte hur den boken landade hos er, men jag blev ju väldigt intresserad av den här boken som kom för några år sedan, som på svensk översättning hette typ Landet som blev för rikt. För det är klart att det är ju det som har hänt med Norge sen ni senast spelade VM. Då hade ni knappt hunnit starta er oljefond och nu är den packad med miljarders, miljarders, miljarder på ett sätt som gör er till en av världens rikaste nationer. Och sånt är ju spännande när hela liksom premissen för ett land förändras. Och sånt var intressant när VM spelades i Qatar, för de har ju den situationen. De fick rikedom från ingenstans och nu sitter de där med flera generationer som inte behöver anstränga sig, som inte har utvecklat något driv eller någon hunger, och ska de bygga fotbollslandslag innebär det att de måste importera alla sina spelare, för de kan inte lita på att den egna befolkningen ska bidra med någonting om man ska hårdra det. Och lite var det väl det som var den övergripande tolkningen jag fick med mig från den där boken om landet som blev för rikt. Att det finns ändå den här Qatar-diskussionen eller Förenade Arabemirats-diskussionen i Norge också. Blir vi för bekväma framöver? Vad händer när allt går för enkelt? Vad händer med ambitionerna när mycket är gratis i livet? Och det är klart att jag också fattar att liksom er oljefond märks inte i den norska vardagen som det är nere i Qatar. Men lika fullt, hela den modellen tycker jag är intressant. Och ska man då väga in då det här norska fotbollslandslaget, då är väl min tolkning att kan inte det bli ett exempel på motsatsen eller en symbol för motsatsen, vad som händer när man faktiskt använder resurser på ett genomtänkt och konstruktivt sätt. Ifall man leker med tanken att även Ödegård, även Haaland har haft nytta av den norska nationens resurser, den norska fotbollens resurser. Ni har så många ungdomstränare och så många inomhushallar och alla förutsättningar man behöver. Och kan man bara ge förutsättningar till begåvning, ja då får man resultat. Kan det här landslaget bli just symbolen för ett land med alla förutsättningar som faktiskt lyckas förverkliga potentialen på ett konstruktivt sätt? Nu har jag givit er diskussionsunderlag i några minuter och är väldigt nyfiken på att höra hur ni liksom ser på allt det här vi pratar om.
Det här har ju blivit brukt som en argument mot Norge och norsk fotboll i den törkeperioden från 2000 till 2026, da, att man har det för gott, att man önskar det inte nog, man tränger inte nog, man lägger inte igen nog insats. Att spela fotboll är liksom bara gøy och det är en leveväg och sånne ting. Så den er jo på en måte tatt opp, så det er veldig interessant at du nevner det da, Erik.
Og så er det interessant å se, du nevner jo litt ressurser og idrettshaller og sånne ting, og se på de store, noen, mange av de store stjernene, Erling Braut Haaland, det er mye omtalt denne hallen i Bryne, det lille stedet som Erling Braut Haaland kom fra, som alltid stod åpen, ressursene stod alltid klare for at Erling Braut Haaland kunne gå og spille fotball når han selv ville. Samme ser vi i Lyngdal, der Julian Ryerson fra Borussia Dortmund kommer fra, hadde alltid en hall som var åpen, en bane som var måka fri for snø, slik at ressursene alltid sto klare seg. Så jeg tror nok på et sånt sett at hvis man på en måte bruker de ressursene riktig, at man har penger nok til å hele tiden holde en veldig bra treningsarena åpen for de som vil det aller mest, for det vil alltid være noen som vil det aller mest. Alt handler da om å legge forholdene til rette for de. Så ser vi at på de mindre stedene så har det da vært en hall som skal være åpen, mens man i Oslo-området, der også mange av disse spillere kommer fra, har jo gått over til mer til akademier, ikke sant? At man skal tilpasse trening for de aller beste og sånn, og det er jo på en måte også en debatt i debatten da, men den slags, kanskje den mørke siden av den der pengefiseringen av fotball, men også av Norge, at alt skal gjennom et akademi, det skal organiseres mye mer, at den frie treningen forsvant litt mer. Den som jeg tror Erling Braut Haaland, Julian Ryerson, de fra litt mindre steder, de fikk oppleve mye mer av den da.
Og ni det der som vi har i Sverige, at nu ska det vara individuell träning utöver akademierna. Nu ska du investera 20 000 kronor för att din 11-åring ska få lära sig sprintteknik med en friidrottare. Är det stort i Norge?
Ja, det är väl inte så mycket snack om det, men då är det extrema tillfällen vill jag säga.
Ja, jag tror inte det är väldigt mycket debatt om talentutveckling i Norge akkurat nu, speciellt och i barnefotbollen och hur de ska tillrättelägga, hur de ska välja ut och allt det där, men akkurat egen sprinttrener fra friidretten for å lage fotballspiller, den tror jeg faktisk, den har jeg ikke hørt om enda, men den kommer nok.
Ja, ni kan hämta den från Sverige om ni vill, men jag vet inte om jag skulle rekommendera det ärligt talat.
Men det är intressant den debatten du tar upp helt I starten Erik och om vad ska det norska landslaget symbolisera för det är ju jag tror fortsatt det norska folk den gängse norrman tänker att ja vi har mycket pengar men vi är så vi ser reserverte med pengebruken vi har handlingsregeln som gör att vi inte ska bruka för mycket pengar och det på något sätt representerar lite norrman att vi har möjligheten till det men vi är fortsatt ganska liksom nepp och liksom liker ikke å være for flashy med pengene våre og sånn, og det en viss krasj der med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, altså de gutta kom med privatfly til hver landslagssamling, de kom med flashy bagga, Louis Vuitton bagga til 30-40 tusen når de kommer til landslagssamling, og så kan de snakke om samhold og betydningen av det å spille på det norske landslaget, og vi en gjeng, og vi liksom en del av Norge og sånn, og jeg tror nok liksom, akkurat den biten føler nok mange nordmenn at de ikke en del av, men likevel så opplever jeg at det gir en slags gjenklang hos det norske folk når store spillere som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, de viser med alt de har at det å spille på det norske landslaget og det å komme hjem til Ullevål I stedet for å dra på til Marbella på ferie eller wherever de kan dra, altså, så synes de det stort å spille for Norge. Og akkurat det tror jeg det norske folk får med seg, at det en slags stolthet over å spille for det norske laget, at der skal vi få til sammen, og at vi har stått I motgang sammen, og at vi nå skal reise til VM og feire det her sammen. Og det viser jo også denne her rådhusplassfeiringen foran 40 000. Når vi hadde kvalifisert oss, var jo mange I Sverige som lo av det, sant? At nå skal søte nordmennene feire at de har kvalifisert seg til VM. For det tror jeg på en måte symboliserer litt hva det her norske landslaget skal stå for, da. En slags et fellesskap om at det å spille for Norge, det noe vi alle gjør, og så det liksom de 26 som tatt ut I troppen som har blitt gode nok til å faktisk prestere på banen, men at det her en del, det noe som alle skal ta en del av.
Jeg tror nok sikkert det kan bli så at et landslag symboliserer ulike saker på ulike sider om grensen, men jeg tror nok ni får akseptere at om og når Norge har store framgångar I sommer, då kommer resten av verden säga at ja, 94-98 då symboliserade det norska landslaget liksom gummistövellandet då var det som ni skickade ut går ni långt I sommar ja men då kommer det vara oljefondslandslaget som lyckas det är så världen kommer se på det like it or not
vi ska ha ett raskt avbrekk här för nå må vi äntligen kunna si det Steffen vad är Norges högsta punkt
Etter å ha vært på de flateste topper I Senegal og de høyeste topper I USA og I Sør-Amerika, så skal vi endelig hjem til trygge gallepiggen 2-4-6-9. Det godt å komme hjem igjen, Øyvind.
Så har vi hentet inn eksterne I dag, eller flere eksterne I dag, for vi vil jo gjerne vite hva som typisk for en nordmann. Og da har vi fått Nils Brenna fra Skipsted-podcasten Folk Flest. Den forresten veldig bra og kan anbefales. Han har tilgang på all statistikk og undersøkelser, så det betyr at han svarer veldig godt på hvordan nordmenn flest ser på seg selv.
Hvis du spør nordmenn om hvor gode de til ting, så det sånn at de aller fleste nordmenn regner seg som gjennomsnittlig gode til det meste. Det gjelder til og med menn og bilkjøring. De fleste menn regner seg som gjennomsnittlig gode til å kjøre bil, hvis noen skulle tro noe annet. Så det også sånn at hvis du ber nordmenn om å beskrive seg selv, så det ett ord som både menn og kvinner bruker mest for å beskrive seg selv, og det snill. Begge snille. Men så det sånn at et annet adjektiv I toppen for menn rolig, et annet adjektiv I toppen for kvinner omsorgsfull. Så han snill og rolig, og hun snill og omsorgsfull. En annen undersøkelse viste at En verdi som norske foreldre setter stor pris på hos sine barn, helt til verdenstoppen der, uavhengighet. Så vi ønsker at barna skal bli uavhengige og frie, og så kan heller staten komme inn og hjelpe til med studielån og sånne ting, men barna blir sånn sett dyrket til å bli frie og føler seg frie, og så de vanlige når de voksne.
Så må vi, Steffen, vi må også sjekke hva som topper VG-lista topp 20. Etter å ha sett på den, det ikke ofte jeg går inn og leser den, så jeg må se, vi fryktelig glad I norsk musikk ja. I Norge.
Jeg litt sånn, når vi har en svensk gjest, så jeg litt sånn, jeg kjenner litt på litt eierfrykt for hva det vi har på topplista I Norge her nå? Dommer vi oss ut, eller hva? Men det da, hva det?
Altså det blir antageligvis ikke, det ikke flaut med en svensk studio, for I Sverige så topper faktisk Grand Prix-låta fra Bulgaria listene. okay. Så vi kan puste ut og fortelle at Rock Boys og Vinny med Håpløs topper VG-lista topp 20 I det vi sitter I dette studio. Når den då fader litt ut musikken her, så skal dere to, Erik og Steffen, få en quiz felles. Niva pleier jo å ha brukbar kontroll, så jeg litt mer bekymret for deg, Steffen, men sånn, dere to sammen tenker jeg skal klare det her veldig fint. Og siden det her en podd om Norge, da blir det en quiz om Norge I mesterskap. Norge spilte da fotball-VM I 1994, fotball-VM I 1998 og fotball-EM I 2000. Det var 6 spillere som var I alle 3 mesterskapstroppene. Hvilke 6 spillere? Den. Har du den, Steffen?
Jeg har bare noen navn, tror jeg, men... Ja.
Her får du dra det tunga lasset, kjenner jeg. Jeg kan med bekväm tilbakelutad attityd vänta in deras svar.
Dere to kan tänka lite sammen på den, og så gir vi dere svaret helt til slutt I podcasten. Da skal vi se litt på VM-gruppa til Norge. Erik, hvor tøff mener du egentlig den norske gruppa hvis du sammenligner den med de da andre gruppene I VM?
Nej, men det är ju dödens grupp. The group of death, såklart. Det är ju I och för sig så att dödsgrupperna inte är vad de brukade vara längre eftersom att mästerskapet har utvidgats så otroligt mycket. Men det är VMs tuffaste grupp. Dels för att ja, men de bästa lagen I gruppen är så bra. Men kanske framförallt för att de svagare är så konkurrenskraftiga. Alltså det man vill ha av en VM-grupp 2026, det är ju en slagpåse, ett blåbär, alltså en motståndare som I stort sett garanterar 3 poäng, för vinner du en match så går det ju vidare. Så har du tur att få ett Haiti eller ett Curaçao eller ett Nya Zeeland, ja men då kan du ju mer eller mindre känna dig slutspelsklar på förhand. Det kan ju inte riktigt Norge göra, för det finns inga gratissegrar I den här gruppen. Och det finns inte heller de där självklara räddningsplankerna ifall du trampar fel en gång för mycket.
Vi har ju varit inom, vi har haft en egen podcast om Irak och pratat med norske Marco Fargi I förkant av den. Han sa ju att de stort sett pratade svensk I garderoben I Irak, för det är så många svenskar där. Har du något på de svenska irakerna som Norge då möter I första kamp?
Oh, vad jag har mycket på de svenska irakerna. Det här är ju vårt andra VM-lag. För under kvalspelet så tror jag det är fler än 20 svenska killar som har bidragit till att ta Irak till det här mästerskapet. Och det har ni ju säkert redan varit igenom då att ja, visst, Norge har väntat länge. Men här I Jösses, Irak har väntat sedan 1986. Hur skulle de lyckas lösa den knuten? Hur skulle de komma... få bukt med alla de här misslyckandena? Och de skulle vända sig till Sverige. För det blågula bidraget har ju varit enormt stort. Och det finns också en extraordinär symbolisk betydelse av det här slaget som jag gillar I att svensk-irakierna gör så att väldigt många olika etniska grupper finns representerade I det här irakiska landslaget. Ni är ju säkert medvetna om att det har varit lite körigt nere I Irak ett tag.
Ja då.
Det har varit rätt mycket problem och det har varit ganska tufft att tillhöra etniska minoritetsgrupper. Men fotbollslandslaget har alltid haft den där förmågan att ja, men här är när vi skiter och sunniter och kurdar. Okej, men de kristna då? De får inte vara med längre. Nej, under flera årtionden var det ju så att de fick inte längre plats vare sig I det irakiska fotbollslandslaget eller den irakiska fotbollsnationen. Men nu är de tillbaka och det är ju efter att ha tagit omvägen över Sverige. Men vi har väl 7-8 svenska spelare I den slutgiltiga VM-truppen och många av dem identifierar ju sig som kristna. Det är Aymar Sher som ni känner från Sarpsborg och det är Rebin Solaka och Kevin Jakob och Peter Gvargis. Och det är viktigt på riktigt för det innebär att detta landslag representerar hela Irak. Och det är kul och det är intressant. Men det gör dem också ganska slagkraftiga. Alltså det är inget dåligt landslag. Det är inte enkelt att besegra Bolivia I en måste-match I Mexiko. Men de lyckades för att de har både en extrem hunger och rätt mycket kvalitet. Och det är det som gör det otacksamt för er att ni kan inte bara räkna in 3 poäng mot ett playoff-lag från Västra Asien. tuff match mot Irak. Varmt blir det säkert också. Och ja, någonstans behöver ni ju ta er tre poängare. Och det gör ni ju förmodligen, men ni får den inte gratis.
Jag tror Norge, det norske folk tänker att det här är tre gratispoäng och gärna men som gör säkert en god målskillnad också som på något sätt gör att den ja, slutspelet är klart redan ett kamp 1 för du tränger ju inte så mycket mer än tre poäng i årets VM antagligen men det här kommer ju att vara ett Irak som kommer att spela med alltså för de hemma skulle du säga si, alltså med de kommer att gå ut där och kämpa för landet sitt verkligen med allt det politiska bakteppet som ligger bak och Här kommer det ett Norge som selvfølgelig glad for å være I VM og skal gjøre alt de kan for å gå så langt der, men Irak spiller jo virkelig for noe større, ikke sant? Altså det som har skjedd I Midtøsten og som Erik har vært inne på, så jeg tror ikke det blir, jeg tror Norge skal møte opp her da, for å si det sånn, og ikke tenke at det her gratis poeng, for da kan du fort få en smekk I trynet.
Hvor høy kvaliteten på de spillerne du nevnte, Erik? De svenske du kjenner godt til, hvor gode de?
Så de jo ikke av högsta internationella klass. Det ska ingen påstå. Han som har blivit en av de största ledarfigurerna för landslaget, det är en kille som heter Amir Alamari som spelar I polska Krakowia. Och det är ju en helt okej lag, men det är inte Manchester City och det är inte Arsenal och det är inte heller en spelare som kommer hamna där. Så det är dugliga fotbollsspelare även på den här nivån, men det är ju inte Det är genom individuell kvalitet de kommer konkurrera. Det är genom hunger, det är genom vilja, det är genom en ny typ av organisation. De har haft problem med det taktiska I många år. Och nu har de ju den här australiensan Graham Arnold som ändå lyckas sätta liksom fungerande grunder. Men jag tror egentligen inte att det vare sig det individuella eller det taktiska som är den stora motståndaren. Utan det är ju glöden I spelarnas ögon. Fan, det är inte nog att ni får lejon från Terangabergen och möta I Senegal. Det här är ju Mesopotamiens lejon som de själva kallar sig. Och de gör fan fog för orden, strider som lejon där ute och kommer inte att ge bort någonting.
Hvis vi går over på de to andre, da var det jo et løvelag til, altså Senegal. Hvor gode tror du de Erik?
Ja, men, afrikanska mästare, vad nu än de idrottets skiljedomstolar säger om saken. Alltså åker du upp till Marocko och hittar ett sätt att besegra Marocko I deras mästerskapsfinal. Ja, då är det ju både ett lag som sitter samman och som kan spränga gränser och för den delen. Har den kalibern av spelare som gör stora saker möjliga så riktigt, riktigt bra. Alltså jag tycker fortfarande Norge är bättre, men det säger ju mer om Norge än om Senegal. Ja, afrikanska mästare, det är en titel du inte får gratis.
Varför tror du Norge är bättre? Handlar det om spelmateriella kvaliteten?
Nej, men en sammanvägd bedömning. Tittar jag på Norge spela fotboll och tittar jag på Senegal spela fotboll så får jag känslan att när man här vinner Norge med 2-1. Det är väl mest det. Att kollar man på matcherna och ser var prestationsnivån ligger så tycker jag Norge ser lite högre. Sen är det ju inte så enkelt såklart att du tittar på den fotboll som har spelats de senaste 18 månaderna och tror att det kommer bli exakt likadant I VM. Det är så många X-faktorer som kommer in här. Allt från mental anspänning till temperatur, till cooling breaks, till ja, men, alla de saker som gör ett världsmästerskap speciellt. Det har ju ni glömt bort, men vi vet fortfarande att det finns inget som ett VM. Det gör saker med spelare, det gör saker med ett lag och det gör också så att oförutsägbarheten blir större. Jag är trygg I att säga att Norge har varit ett bättre lag än Senegal de senaste 18 månaderna. Men det gör det ju inte automatiskt säkert att ni vinner mot Senegal I andra gruppspelsomgången av ett VM.
Och så är det Frankrike då. Är det världens bästa landslag Norge möter?
Ja, det är det ju. I konkurrens med Spanien. Frankrike lite bättre spelare. Spanien lite mer samtrimmad modell. En fotboll som någonstans får ut ännu mer av materialet än vad Deschamps handbromsfotboll gör för det franska. Men den bästa spelartruppen I VM egentligen utan diskussion tycker jag.
Vem tänker du på då?
I Frankrike. Du kan ju börja bygga, men ja, det är ju definitivt rimligt att hävda att Kylian Mbappé absolut inte har varit den bästa offensiva franska spelaren under den här säsongen. Det har väl varit Michael Olysee egentligen, som är liksom uppe och spelar Ballon d'Or-fotboll. Och vi kan ta vilket namn som helst ur hatten egentligen. Ousmane Dembélé, han vann Ballon d'Or i fjol. På allvar skulle Michael Olysee kunna göra det i år. Och så kanske Kylian Mbappé vinner nästa år. Ja, det är den offensiven ni ska hantera med Ayer och Heggen.
Och då kommer Doué i tillägg eller in lite senare, så då får man han i tillägg.
Ja, det finns att jobba med, det gör det ju.
Jag spurte Stefan Strandberg, han ska ju scouta de Norges motståndare i VM, då spurte jag, vad har du funnit på Frankrike? Då sa han bara, Mbappé, han är jävligt rask.
Ja, det är fan bara att fakturera ett rejält arvode för den scouting-rapporten.
Vi har ju egentligen då tagit oss igenom det meste vi trenger om Norge för första kamp i fotboll-VM då på 28 år.
Mm.
Men Erik har ju gett oss väldigt god feeling på det norska laget här då. Det må du vara lov att säga att han har, när han nämner Norge i ganska goda sammanhang här sånn, så nå, Erik, nå skal vi har et verktøy på vg.no hvor vi bygger VM-veien, hvor strukturen eller slutspillstreet er satt basert på hvor du flytter Norge rundt omkring på tabellen, om vi legger dem som nummer tre, som nummer to eller til og med nummer en. Mm. Men Steffen, hvis du skal bygge veien videre for Norge, begynner du på en tredjeplass eller begynner du på en annen plass?
Nei, altså, det som i den gruppa her, som vi har lært også gjennom tidligere land i den podcasten her, at i gruppe I med Norges gruppe så er det en stor, stor fordel å vinne gruppa kontra å hamne på en tredjeplass, sånn som det bør være åpenbart da. Men en tredjeplass for Norge vil jo antagelig gi, og det her er jo litt opp til diskusjonen om hvordan det her treet kommer til å se ut, men antagelig England, kanskje Portugal. Det vi ser at hvis Sverige blir nummer tre og vi får de ut av de åtte beste treerne, så kan det gjøre at Norge får en motstander som heter Schweiz i en 16-finale, så det kan jo være en inngang. Men det høres jo ut på Nivas tips her, da, som at vi kan kanskje regne inn en andre plass hvis vi slår Senegal 2-1, som han sa her, og da får jo Norge Ecuador kanskje, altså de får da andreplassen i gruppe E, som med Tyskland, Ecuador og Elfenbenskysten. Da får du en av de to, og hva tenker du da, Erik, når du får Norge-Ecuador i Dallas i 16-finalen 30. juni?
The Battle of the Dark Horses.
Ja.
Ecuador är väl den andra nationen som oftast bollas upp i såna här outsider-tips. Hur långt kan inte de gå med Caicedo och Pacho och alla de andra? Det är liksom ett klimat som borde gynna den ecuadorianska fotbollen. Så ja, det låter som en tuff lottning. Jag kan ju lite känna att fan ska han inte leva lite. Tycker att ni spelar kryss mot Frankrike, de gör inga extra mål på grund av Deschamps och ni vinner gruppen på målskillnad, men jag har inte kollat det där trädet, jag vet inte riktigt vad det skulle innebära.
Jo, det ska du få höra här nu, för det är, som jag sa, det vill vara en stor stor fördel att vinna denna gruppa, för då vill du antagligen få en treer, alltså ett av de lagene som blir av de åtta bästa treerna. Slik tre ser ut nu med Norge på första plats, så vill de möta Australien. Då har vi det här vill ju det här kan ju kunna ändra sig, men det är ganska stor skillnad på att möta Australien i 16-finalen och Ecuador.
Ja, det där får ni bara fixa. Som sagt, spela kryss mot Frankrike, räkna med att de är knussliga och bara vinner med 1-0 i sina återstående två matcher, och så är ni 2-1 på Senegal och 2-0 på Irak, så löser ni det på målskillnad. Det är ingen diskussion.
Det perfekt. Då ser vi det sånt. Då tar vi Australien och vi slår ju självklart Australien i 16-finalen. Då kryssar vi antagligen. Det kan vara en möjlighet för att få Tyskland i 8-finalen i Philadelphia.
Tyskland tar man i det här läget. Tyskland är inte alls vad Frankrike eller Spanien är.
Perfekt. Och då kan vi få Nederland eller Marokko, se att Marokko slår Nederland där då, och Norge Marokko i kvartfinalen i Boston 9 juli.
Tror vi ska stoppa där.
Nej, då ska vi köra.
Det blir lite väl uppmuntrande mot er här. Det är visserligen så att jag verkligen unnar den norska fotbollsnationen att tänka stort, men så fort man blir lite väl generös så börjar ni ju vråla om att ni kan köpa hela Sverige om ni bara vill, och då känner man att nej, men nu får det räcka. Så nej, då får det väl kanske ta stopp där då. Hakimi tillbaka, går som ett jävla spjutet på högerkanten. De slog ut Spanien på straffa senast, de slog ut Portugal. Kraftig i de lejonen. Där har ni fler lejon. Atlasbergens lejon.
Stämmer det?
Så det kanske är det som får räcka då. Tre lejon blir ett för mycket.
Kvartfinalen, vi tar till tacke med det alltså, i vårt första VM på 28 år.
Tar ni kvartsfinal på förhand?
Norge, ja, det tror jag är ganska säkert. I hvert fall det norska folket.
Ja, ja, ja.
Det tror jag.
Ja, men är det liksom par i så fall? Eller skulle ni vara nöjda bara ni går vidare från grupp?
Det var 40 000 på Rådhusplassen i Oslo en mandag i november. Mandags ettermiddag i kvelder i november i Oslo, de bruker du til å sitte hjemme. Det var 40 000 som dro dit for å se landslaget stå i noen gulljakker 50 meter opp i lufta. Så når man feirer sånn for å komme dit, så tror jeg vel egentlig at... At det nesten er sånn at Norge er mest glad for å være med. Altså, norske folk gleder seg så sinnssykt til VM at jeg vet ikke hvor mange som går rundt og tenker at vi skal i hvert fall komme til kvartfinalen.
Jeg tror opplevelsen at hvis man går videre for gruppespillet, fordi også da, disse åtte beste treerne går videre, så tror jeg det på en måte oppleves som det minste kravet, og så gjerne vinne en slutspillskamp, og så tror jeg da, alt derfra tror jeg er en bonus. Så kvartfinalen tror jeg det norske folk vil være superhappy med.
Ja, men nu tvinger jeg två. Jeg ger ett avancemang från gruppen, och ni vinner en match till, men sen åker ni ut ur åttondelen. Tar ni det?
Ja, det vil jeg si. Det kommer jo også an på motstandere her da, hvis man ryker mot...
Nei, men ni får ikke holde på så. Nu er det den her ekvasjonen ni har tatt stilling til. Ni får ikke motivere, eller ni får motivere, men ni får ikke gardere her.
På forhånd, ja. Da tenker jeg åttendels er bra.
Vi brukte podcasten før vi spiller inn med deg, Erik, til å snakke om Senegal i 20 minutter, og vi synes jo de så fryktinngytende ut da. Når du ser på laget, og du leser... beskrivelsene og hvor gode de har vært over tid i Afrika da. De har jo nesten ikke tapt kamper på, eller i hvert fall konkurransekamper på en del år.
Og så er vi jo livredde for å tenke høyt om oss selv etter 25 år uten mesterskap, ikke sant? Vi er livredde for å være optimister her og bli skuffet nok en gang slik det norske landslaget har gjort med oss i alle disse år.
Ja, ni är alldeles för försiktiga. Ni ska inte ta en åttondelsfinal. Ni ska inte nöja er med något mindre än en kvart. Det är rådet österifrån.
Då hör vi ju på rådene från öst. Det har vi ju nästan alltid gjort. Vi närmar oss slutet här nu, men det återstår en ting, Steffen och Erik, och det är svaret på quizen.
Ja.
Så den måste vi ta. Ska vi gjenta spørsmålet? Ja. Och det var då Norge spilte då tre mästerskap, fotboll-VM 94 och 98 och EM 2000. I de mästerskapstropperna den gången så var det sex spelare som var med i alla troppene.
Kjetil Rekdal
riktig.
Var en av dem.
Rekdal er riktig.
Roar Strand eller?
Det er også riktig.
Ja, og Henning Berg må vel ha vært med på alle.
Det er riktig.
Men Mykland måste ha vært med da.
Mykland ja. Var med på alle.
Riktig.
Ja, nå er jeg klar. Nå er jeg klar.
Da lurer jeg på oss om vi skal ha med oss en midtstopper med litt krøllete hår.
Helt riktig. Altid midtstopperen med krøllete hår. Vet du, skjønner du hvem det er snakk om, Erik?
Er det Eggen, eller?
Dan Eggen, ja.
Dan Eggen er riktig. Det her var jo ikke noe vanskelig for dere i det hele tatt.
Ja, for nå skal vi frem til det siste navnet, da. Er det en keeper, eller?
Nei.
Nei.
Og jeg tror faktisk han her spilte alle mesterskapene. Hvis jeg ikke husker.
For Ståle Solbakken var ikke med i 94.
Nei.
Bjørn Otto Brax.
Nei. 94 kom for tidlig.
Ja, det er for tidlig for han.
Egentlig en helt avgjørende forsvarsspiller i Drillos periode.
Nei, bare Bjørneby spiller.
Ja da, Stig Inge Bjørneby, ja, han var med. Det her rakk jo ikke
lytteren.
Ja. Her rakk jo ikke lytteren å tenke selv engang, for dere hadde servert fasit, men vi satser på at de kunne ha satt den på pause. Da tenker jeg at vi takker for oss. Erik Niva, tusen hjertelig takk for at du kunne bidra med din veldig positive blikk på Norges landslag.
Ja, nå er VM-feber i Norge, altså, når svenskene er så positive.
Ja. Har ni ikke fått opp den før, så er det jo dags nå. Så nei, ut på gater, torg og galdhøpiggar, og låt flaggan flyge.
Tusen takk for at du også kom, Steffen. Nå skal du reise til USA, så ser vi om flere av oss dukker opp der etter hvert. Vi tackar för att du lyssnat och hörs I nästa episode av Fotballpodden.